C'est bon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا في لدينا مكه viktiga lektion. Där vi inshallah ta'ala kommer att ta upp det här ämnet som vi alla är i behov av att känna till. Och det är svaret på frågan hur kan man få Allahs kärlek? Att älska Allah är en plikt. Det är ett måste. Att en troende älskar Allah över allt. Så som Allah säger: "Walladina amanu ashaddu hubban lillah." De troende är de som älskar Allah över allt. De älskar ingenting så som Allah eller över Allah azza wa jal, utan älskar Allah subhanahu wa ta'ala över allt. Deras kärlek till Allah är starkast. De älskar Allah, älskar det Allah älskar, de Allah älskar, och hatar det Allah hatar. Men det stannar inte där, för att det finns många som påstår att de älskar Allah, att de älskar Gud, att de är utvalda och så vidare. Men det betyder inte per nödvändighet att Gud älskar dem. Eller hur? Som alla nämner i Koranen. Att det finns de från Ahlul Kitab som säger att vi är Guds barn och vi är hans kära. Och då säger Allah: men varför straffar han er då? Ja, ni är inte alls älskade av Gud. Så bara för att någon har fått för sig det eller påstår det, så betyder det inte att de är älskade av Gud. Utan Allahs kärlek är någonting man måste vinna, göra sig förtjänt av. Den har sina dörrar, sina nycklar och gärningar som måste uppfyllas. Och vi tänkte idag, inshallah ta'ala, diskutera det här viktiga ämnet. Hur man, inshallah ta'ala, kan få Allahs kärlek. Och vi kommer att läsa från ett stycke från denna välsignade bok, Madarij al-Salikin, av Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Där han i mashallah 4 volymer gör tafsir på Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Han gör tafsir på den här versen i nästan mer än 1000 sidor. Men ett av de tillstånd han talar om olika tillstånd, tillförlita sig på Allah, att längta efter Allah, frukta Allah och så vidare. Och ett av de tillstånden han talar om är just kärlek, att älska Allah och att bli älskad av Allah. Definitionen av kärlek och olika kategorier av kärlek och så vidare. Och han nämner där ett stycke där han säger att orsakerna till att få Allahs kärlek är 10. Orsakerna till att få Allahs kärlek är 10. Vi kommer inshallah ta'ala att basera dagens föreläsning på de här 10 punkterna. Och innan vi börjar vill jag också belysa en väldigt viktig sak. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala, han har ju vackra namn och egenskaper som vi alla tror på inom våran tawhid, monoteism. Att Allah subhanahu wa ta'ala har de vackraste namn och egenskaper. Och från hans vackra namn är El-Wadud, som betyder den kärleksfulla. Och Ibn Qayyim nämner i andra böcker att El-Wadud är åt båda hållen. Det vill säga, han är den älskade, hans trogna tjänare, fromma tjänare älskar honom. Och han är också den som älskar sina trogna och den fromma tjänare. Så han är den som älskas och han är den som älskar. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner namnet Wadud på 2 platser i Koranen, surat al-Hud och surat al-Buruj. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, som ni alla känner till, wa huwa al-Ghafur al-Wadud. Och i surat al-Hud: inna rabbi rahimun wadud. Profeten Shu'aib sa till sitt folk att min herre, han är barmhärtig och han är kärleksfull. Och de lärda talar här om just den här vackra kombinationen. De säger att en person kan vara förlåtande till någon han inte älskar. Eller hur? Du kan förlåta en person, yani förlåta personen, men du ogillar personen. Eller hur? Och du kan förbarma dig över en person som du inte gillar. Låt oss säga att du är i en dömande position. Och du förbarmar dig och förlåter en person, visar nåd över en person. Men du ogillar personen. Eller hur? Men Allah subhanahu wa ta'ala, nej. Han är förlåtande och kärleksfull. Inte bara att han är kärleksfull, utan han älskar de som vänder sig till honom och ber om förlåtelse. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wal-mutatahhirin. Allah älskar de som vänder sig till honom och ber om förlåtelse och de som renar sig. Så inte bara att han förlåter och sen lämnar personen och gillar personen, nej. Han älskar de som vänder sig till honom och ber om förlåtelse. Hur mycket fel de än har gjort, så är de älskade av Allah subhanahu wa ta'ala så länge de vänder sig till honom i tawba. Allahu akbar. Och den andra är att han är Rahim och Wadud. Han är nådig, barmhärtig och kärleksfull. Och samma sak där. Att han är nådig mot sina tjänare. Inte bara att han är nådig och sen lämnar dem, utan han är nådig och älskar dem. En väldigt vackra kombination. Mashallah. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala om att göra oss från dem som är älskade av honom. För som sagt, vad det här är det högsta mål som varje person ska eftersträva. Är du älskad av Allah, då är du från Allahs awliya. Du kommer att vara Allah nära i detta liv och i kommande liv. Det finns en väldigt vacker dua som profeten alaihi salatu wassalam brukade säga. Han sa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ja Allah, jag ber dig om din kärlek. Att vara älskad av dig. Wa hubbu man yuhibbuk. Och kärleken av dem som älskar dig. Att du ska älska mig och vara älskad av dem som älskar dig. Wal amalu alladhi yablughuni hubbak. Och jag ber dig att du ska vägleda mig till de gärningar som jag mig älskad av dig. Så jag ber Allah här om att vara älskad av Allah, av hans älskvärda tjänare, och att också älska de gärningar som för honom närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Väldigt vacker och fin dua. Och må Allah subhanahu wa ta'ala göra oss från dem som är älskade av honom, älskade av hans fromma tjänare, och älska de gärningar som för oss närmare till honom. Amin. Tayyib. 10 punkter. De är inte speciellt långa. Ibn Qayyim, mashallah, förkortar dem på nästan ett A4-papper, kan man säga. Men vi kommer att begrunda och reflektera över de här 10 punkterna. Och jag hoppas att vi, inshallah ta'ala, kan ta åt oss dessa punkter och försöka implementera dem i våran vardag. Den första punkten som gör att man blir älskad av Allah är att recitera Koranen. Att läsa Koranen bitadabbur wa tafahum. Läsa Koranen begrundandes och sökande efter förståelse av dess innebörd. Vad är det Allah vill med denna bok? Så som du skulle reflektera över en annan bok du försöker att memorera och lära dig utan till. Yani han säger Ibn Qayyim, om du skulle memorera en annan bok, körkortsboken eller någonting, lära dig boken, du vill ju förstå syftet med boken. Vad är poängen? Vad är själva målet? Vad är det jag måste kunna? Och varför måste jag kunna den här kunskapen, eller hur? Så vi kommer att se att när vi läser Koranen kanske vi inte har samma ambition, samma avsikt. Vad är det Allah vill med den här boken? Vad är det Allah vill med den här versen? Med den här suran? Vad är budskapet? Vad är de lärdomar jag kan ta åt mig? Afala yatadabbaruna al-Quran. Alla klandrar de som inte reflekterar över Koranen. Vare sig du läser den eller hör den eller läser den tafsir. Du måste ju någonstans stanna upp och fråga dig själv, vad är det Allah vill med denna bok? Vad är budskapet? Vad är det som är riktat till mig? Vad är det jag kan ta åt mig? För att boken är riktad till dig och till oss alla. Så han säger här att det här är den första punkten som gör att man blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag fann lite vackra uttalanden från tidigare lärda beträffande detta. En av sahaba, han sa till en man som frågade honom hur han kunde komma närmare till Allah. Då så sa han, taqarrab ila Allahi mastata'ta wa'lam annaka lan tataqarrab ilayhi bi shay'in ahabba ilayhi min kalami. Han sa, närma dig Allah med så mycket goda gärningar du kan, men vet att det inte finns någon gärning som för dig närmare till Allah än hans tal. Det finns ingen god gärning som för dig närmare till Allah än hans bok. Att recitera hans bok, memorera den, reflektera över den. Gärna att lägga tid på Koranen. Och det här är det jag alltid talar om. Man, låt oss inte bara vara de som sätter på Koranen i bakgrunden, likar någon video, delar någon video. Men våran mushaf, våran Koranbok på bokhyllan är en bok som samlar på sig damm. Eller hur? Då är det saker och ting inte som de borde vara. Din närvaro på Koranlektionerna är noll. Då är saker inte som de borde vara. Din läsning av Koranen överstiger inte en timme i veckan. Då är saker inte som de borde vara. Ja, du borde skämmas att det går en dag utan att du läser Koranen. Du borde känna sorg. En dag av förlust. Subhanallah. Ahlul Jannah kommer att ångra varenda stund om inte mindes Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Så låt oss ha en starkare relation till Allahs tal, Allahs bok. Abdullah ibn Mas'ud sa också en väldigt vackert uttalande relaterat till denna fråga. Han sa: "Man ahabba al-Quran fahuwa yuhibbu Allah wa rasuluhu." Allahu akbar. Han sa: "Den som älskar Koranen älskar Allah och hans profet." Genom älskar du den här boken så älskar du Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet alaihi salatu wassalam. Och återigen, kärlek till Koranen, det är inte bara tomma ord. Jag älskar Koranen, ett hjärta, nej. Om du verkligen älskar den här boken så kommer du ju läsa den. Eller hur? Du kommer ju försöka förstå dig på den. Och du kommer att ge den mycket av din tid. Och Ibn Qayyim talar också om det här. Han säger att en person kan mäta sin kärlek till Allah. Han kan mäta sin kärlek och andras kärlek till Allah. Han kan ha det som en måttstock. Genom att mäta hur mycket vikt personen ligger vid Koranen. Genom hur mycket en person älskar Koranen och lägger vikt för Koranen, kan du se hur mycket en person älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Vill du ha en miqyas, mi'yar, en måttstock med vilket du kan särskilja och mäta en persons kärlek till Allah. Inte bara hans ord, utan nej. Yani, vad är hans tid till Koranen? Hur mycket kan han ha memorerat av Koranen? Hur mycket förstår han av Koranen? Hur mycket lyssnar personen på Koranen? Subhanallah. Och han säger att de kärleksfulla till Allah, deras kärlek till Koranen är starkare än syndarnas kärlek till musik. Yani, om du kollar på en person som är besatt och förblindad av musik. Vissa av de här somnar med musik. De somnar med hörlurar. Hon säger att det kan inte vara tyst. Vakna med musik. Åker buss, tunnelbana med musik. Hela tiden. Sitter och pluggar med musik. Hela tiden. Yani om din kärlek till Koranen ska vara starkare än hans kärlek till musiken. Ja, det är utgångspunkten. Är det inte det, det är någonting fel. Och han nämner också Ibn Qayyim i hans Nunia att kärlek till musik och Koran går inte ihop i den troendes hjärta. Yani det är antingen en som tar över. Antingen är det kärlek till shaitans Koran, vilket är musik. Eller så är det kärleken som dominerar till Allahs Koran, vilket är den boken han har uppenbarat. Därför finner du inte en person som är hafid Koran och sen han står och lyssnar på musik. Det finns inte. En person som älskar Koranen och sen han älskar musik och lägger tid på musik. Den kombinationen går inte ihop. Förstår ni? Så man måste ge företräde till en av dem. Antingen är det shaitans tal eller så är det Allahs tal. Det är bara att välja vad du vill fylla ditt hjärta med. Ibn Rajab sa också en väldigt vacker sak. Och han talar också om liknande de här punkterna som Ibn Qayyim talar om. Han säger att det finns ingenting hos de kärleksfulla till Allah som är sötare och mer kärt till dem än Allahs tal. För det är det målet som deras hjärtan eftersträvar och försöker att uppnå. Genom de som älskar Allah har ingenting sötare, vackrare och finare att sysselsätta sig med än att sysselsätta sig själva med Allahs bok. Och så nämner han det här vackra uttalandet från Uthman radiyallahu anhu, där han säger, han svär vid Allah och säger att om våra hjärtan vore rena skulle de aldrig bli mätta från Allahs bok. Men om våra hjärtan vore rena så skulle de aldrig tröttna på Allahs tal. Subhanallah. Allah musta'an. Och vad som också bevisar att kärlek till Koranen gör en älskad av Allah subhanahu wa ta'ala är den mycket vackra hadithen som vi har nämnt tidigare om sahabin som i varje raka läste efter al-Fatiha Qul huwa Allahu Ahad. Ni känner till hadithen, eller hur? Och han skulle leda sina kompanjoner i bönen. Och de ifrågasatte, varför skulle alltid läsa samma sura? Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Han säger, låt mig läsa den eller välj någon annan till imam. Och då när man ställer den här frågan till profeten alaihissalam, det finns en man som alltid vill läsa den här suran, så säger han, men gå och fråga honom varför. Det var hans orsak till att han alltid vill läsa surat Al-Ikhlas. Och då så säger mannen, för att den beskriver Ar-Rahman och jag älskar den. Jag älskar den här suran. Och då så säger profeten alaihissalam, informera honom om att Allah älskar honom. Allahu. Och en annan riwaya på hadithen informerar honom om att hans kärlek till denna sura tog honom in i paradiset. Subhanallah. Så kärlek till Koranen och att recitera Koranen och att ge mycket tid och vikt till Koranen är den primära orsaken till att få Allah subhanahu wa ta'alas kärlek. Den andra orsaken han nämner, det är att närma sig Allah med frivilliga gärningar efter obligatoriska gärningar. För det här leder till att man blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och beviset på det är den kända hadithen i Sahih Muslim, hadith al-wilaya, hadith av Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah säger: "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Allah säger att den som sårar eller skadar en av mina awliya, de som står mig nära, har förklarat krig mot mig. Och sen säger Allah att det finns ingenting som jag älskar och för en tjänare närmare mig än de gärningar jag har gjort obligatoriska. Och tjänaren fortsätter att närma sig mig med frivilliga gärningar tills jag älskar honom. Tills jag älskar honom. Och sen nämner Allah att personens dua blir accepterad. Och det personen ber om, får han. Och det personen söker skydd ifrån, kommer han att skydda sig från. Så den här hadithen lär oss klart och tydligt att en person närmar sig Allah mest med de saker som är obligatoriska. Och du blir älskad av Allah, av att göra dina plikter. Och som Ibn Rajab nämner, dina plikter, att göra vad Allah Azza wa Jal har obligerat dig att göra, omfattar både vad som är wajib, så skyldighet att göra, och vad du är skyldig att låta bli från stora synder. För det är också wajib. Så när vi talar om den här grundläggande principen, så är det att göra vad Allah har ålagt dig att göra, be dina fem salat, fasta ramadan, betala zakat en gång om året och så vidare. Det här är wajib, måste du göra. Göra hajj en gång i livet. Det här gör dig älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att du också avstår från synder, för det är också wajib, de stora synderna och så vidare. Och sen fortsätter man att närma sig Allah. Man blir från en sabiqun eller muqarrabun genom att göra frivilliga gärningar. Yani du gör det här extra. Då kommer du närmare till Allah. Hur pass? Tills du blir älskad av Allah. Hatta uhibbuhu, som hadithen nämner. Och då blir du från Allahs awliya. Du blir från dem som står Allah nära. Din dua blir besvarad. Om du söker skydd från någonting, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skydda dig och ge dig det du ber om. Och när vi ändå talar om det här med obligatoriska och frivilliga gärningar, så finns det här en väldigt vacker vers i slutet på surat Maryam, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Inna alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." För de som gör rättfärdiga gärningar och är troende, kommer Ar-Rahman att ge sin kärlek, eller till dem. Till dem som är troende och gör goda, rättfärdiga gärningar, kommer Ar-Rahman, den nådrike, att ge sin kärlek. Så den här versen bevisar också att man får Allahs kärlek och blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala genom att ha en korrekt tro, korrekt aqida, iman, och genom att göra goda gärningar. Det finns en väldigt vacker hadith här i tafsir som har nämnts, och den finns i Sahih Muslim och andra böcker, där profeten alaihissalam säger att om Allah älskar en tjänare, Så säger han till Jibril, ja Jibril, jag älskar denna person, så älskar honom. Och då älskar Jibril denna person och säger till änglarna i himlen att Allah älskar denna person, älskar honom. Och änglarna i himlen kommer att älska denna person. Och sen skickar Allah ner kärlek till den här personen bland människor. Genom han blir älskad av de som Allah älskar på jorden. Subhanallah. Så väldigt, väldigt vacker hadith. Och den är relaterad till den här versen. Att det finns de som är älskade av Allah Azza wa Jalla. Och blir älskade av änglarna. Blir älskade av Jibril. Resten av änglar. Och sen blir älskad av de troende på jorden. Qatada, som var student till sahaba. Han sa också i tafsir på den här versen. Man aqbala ala Allahi. Man aqbala. ما أقبل عبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه وزاده من عنده. Att om en tjänare vänder sig till Allah med sitt hjärta, så kommer Allah att vända människornas hjärtan, alltså i kärlek, till den här personen. Yani, ju mer gott du gör, ju mer du närmar dig Allah med uppriktighet och goda gärningar i enlighet med profeten Sunna alayhi salam, ju mer kärlek kommer du att få av människorna. Och det här är subhanallah någonting väldigt viktigt. Och det är att man kan inte vara tillgjord. Fejka till sig människornas kärlek. Det funkar inte. Du kan inte fejka vara en ögontjänare och göra gärningar för att visa upp dig och fejka. Och sen i ensamhet gör inget gott. Du kanske bara gärna drunknar i synder. Och sen tro att den här fasaden du visar kommer att göra att du blir älskad av människor. Nej. Det är inte en genuin kärlek. Men jag har säkert känt av det här ibland. Att du träffar en person, du bara älskar personen. Eller hur? Och sen när du lär känna personen, du vet att han är väldigt religiös. Väldigt nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Han gör goda gärningar i hemlighet. Eller hur? Och du bara älskar personen. Subhanallah. Och den här kärleken kan man bara få från Allah subhanahu wa ta'ala. Och här är också en viktig sak som diskuteras i tafsir. Att de kommer att få Allahs kärlek betyder vad? Att Allah kommer att älska dem. Allah kommer att göra så att de älskar Allah, vilket också är en gåva. Och Allah kommer att göra så att de blir älskade av människor. Och när jag säger människor menar jag Allahs fromma tjänare, för Allahs fiender, deras kärlek kommer du aldrig få. Så att du får Allahs kärlek och du får belöningen av att älska Allah, vilket är din drivkraft till att göra goda gärningar. Och du blir älskad av dina medmänniskor. Vackert, eller hur? Subhanallah. Mashallah. Så här lär vi oss vad? Att man uppnår Allah subhanahu wa ta'ala kärlek genom att göra goda gärningar. Och han nämner också Ibn Rajab en specifik gärning. Han nämner självklart alla goda gärningar. Men en specifik gärning som för människan väldigt nära till Allah. Vet ni vilken det är? En god gärning. Det kommer senare. Det har en egen punkt, va? Bön, sujud. En är sujud specifikt. Okej? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wasjud waqtarib. Yani, gör sujud och närma dig Allah. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, det närmaste en tjänare kommer till Allah är i sujud. Det närmaste du kommer till Allah är i sujud. Så vill du ha den här närheten till Allah? För att när vi talar om det här att bli från Allahs awliya, så handlar det om närhet, komma nära till Allah. Och det gör du genom att göra goda gärningar. Okay? Och från, eller den bästa av goda gärningar är bön. Som nämndes i hadithen, vet att den bästa goda gärningen är bön. Och det noblaste du gör i bönen är sujud. Och det närmaste du kommer till din skapare är när du har ditt ansikte i marken. Och därför, testa när ni ber hemma, att göra längre sujud. Inte den här snabba subhana rabbi al-ala en gång, två gånger och sen går. Det är stressbön. Har du lite tid, det är isha eller fajr, du har inte stress någonstans. Testa, gör en sujud 5 minuter. Gör sujud 10 minuter. Gör sujud 3 minuter i varje sejda under bönet till exempel. Eller dra ut på den, gör mycket dua. Wallahi, du kommer att ha en helt en unik känsla efter bön. Testa det här. Du kommer känna att du kommer mycket närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är någonting som är beprövat. Och någonting som gör att du blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Den tredje orsaken som gör att man blir älskad av Allah azza wa jall är att minnas Allah. Göra dhikr i alla ens tillstånd. Med tungan, med hjärtat och med sitt agerande, sitt tillstånd. Och han säger att en persons kärlek från Allah är beroende på hur mycket dhikr han gör. Genom ju mer dhikr du gör av Allah azza wa jal, ju mer älskad kommer du att bli av Allah subhanahu wa ta'ala. Och dhikr, som Ibn Qayyim också nämner i hans bok Al-Wabil al-Sayyib, som har gått igenom de här nyttorna av dhikr, han nämner ju där att dhikr är den bästa av gärningar, samtidigt som den är den enklaste av gärningar. En väldigt vacker och fin kombination. Att den bästa gärningen i islam är inte den svåraste, utan den bästa gärningen i islam är faktiskt den enklaste. Det är dhikr. Och dhikr är också en av de gärningar där Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen att vi ska göra mycket av dem. Alltså den begränsas inte. Vissa andra gärningar begränsas. Och nämns, gör dem. Alltså be och så vidare. Men det är väldigt få gärningar, om det ens är någon annan, där den nämns tillsammans med kefira. Men gör denna dyrkan mycket. Det finns ingen gräns på hur mycket dhikr du kan göra. Tusentals gånger om dagen, bismillah, alhamdulillah. Du kan göra mer, subhanallah. Så den bästa dyrkan, den enklaste dyrkan. Och vad sa Aisha radiallahu anha? Att profeten a.s.w. brukade minnas Allah i alla hans tillstånd. För kulli ahwali. Och Allah har ju nämnt detta i Koranen också. Alladina yadkurun Allah qiyam. De som minns Allah ståendes. Och sittandes och liggandes. Så att det finns ingen så här begränsning att vi gör dhikr i moskén. Vi gör dhikr om vi är i en halaqa. Nej, det finns inget sånt här i islam. Du gör dhikr individuellt. Och du gör dhikr, mashallah, liggandes i sängen, sittandes, gåendes, arbetandes. Du gör dhikr hela tiden. Och vad som också omfattar detta är hadithen där mannen bad om ett enkelt råd han kunde praktisera. Och då så sa profeten a.s.w. låt din tunga ständigt vara fuktig av att minnas Allah. Än låt din tunga vara upptagen. Röra sig i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. En enkel gärning. Och den hadithen används också som ett bevis på att när du väl gör dhikr kommer du få styrkan att göra andra goda gärningar. Det kommer öppna för dig dörren att göra andra goda gärningar. För en av nyttorna med dhikr är att göra människan stark. Det ger människan en själslig styrka, en inre styrka. Och även en fysisk, psykisk eller fysisk styrka. Du blir stark av att göra dhikr. Och vad är då beviset på att dhikr gör en älskad av Allah subhanahu wa ta'ala? Jo, finns en hadith, Bukhari muslim, där Allah subhanahu wa ta'ala säger, hadith Qudsi. Jag är så som min tjänare tror om mig. Wa ana ma'ahu hina yadkuruni. Och jag är med min tjänare när han minns mig. Om han minns mig i sig själv, alltså tyst, så minns jag honom i mig själv. Och om han minns mig i ett öppet sällskap så kommer jag att nämna honom i ett öppet sällskap bättre än hans sällskap. Yani de änglarna som är runt Allah subhanahu wa ta'ala. Ett shahid i denna hadith är att Allah subhanahu wa ta'ala säger wa ana ma 'abdi ma dhakarani. Jag är med min tjänare så länge han minns mig. Och att Allah är med dig betyder att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att älska dig. Han kommer att underlätta saker för dig. Han kommer ge dig tawfiq, framgång och skydda dig från all form av ondska. Subhanallah. Så när du minns Allah subhanahu wa ta'ala blir du älskad av Allah azza wa jal. Ibn Qayyim i hans bok som vi citerade tidigare, Al-Wabil al-Sayyib, där han talar om nyttan av dhikr. Så nämner han den nionde nyttan av dhikr. Och han säger att dhikr yurithu al-mahabba. Det leder till att man blir älskad av Allah allati hiya ruhul islam. Genom att bli älskad av Allah, han beskriver det som islams själ. Alltså det är liksom det högsta, största målet man kan uppnå. Det sanna livet, att bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madaru sa'adatu wa najah. Och det är runt att bli älskad av Allah, det här höga, den höga position och status som lycka och framgång och frälsning ligger. Är du älskad av Allah subhanahu wa ta'ala, du kommer inte vara olycklig. Du kommer inte förlora och du kommer inte ha någonting att frukta. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَجَعَلَ سَبَبَ الْمَحَبَّ دَوَامُ الْبِكْرِ. Och Allah har gjort eller satt orsaker till allt, faktorer och orsaker till allt. Och han gjorde orsaken och faktoren till att få hans kärlek ett vilket. Yani det är nyckeln till att bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så han säger, så låt dem som vill bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala gäll hajj för dhikr. Gäll hajj betyder typ alltså så här, fördjupa sig, nästan drunkna i dhikr. Så låt han bara gå all in i att göra dhikr. Och då talar jag inte om någon så här innoverad sufi dhikr, utan talar om en korrekt dhikr. Att du gör dina adkar sabah och masa, efter fajr, innan man gör dina adkar efter bön, du gör adkar när du går ut från hemmet, du ska äta maten, du har ätit maten, när du får besvars i bönen. Yani, du gör de här kända adkar, och utöver det så gör du de generella adkar, vilket är att du säger de fyra mest älskade orden till Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Hur mycket du vill, i vilken ordning du vill. De fyra mest älskade orden till Allah, subhanallah. Att du också säger la hawla wa la quwwata illa billah. En skatt från paradisets skatter. Vi repeterar det här. Du gör mycket istighfar, vilket också är en av de bästa formerna av dhikr. Att du säger astaghfirullah hundratals gånger om dagen. Astaghfirullah eller astaghfirullah wa atubu ilayh. Och så vidare. Det här är generell dhikr som mashallah kommer föra dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och testa det. Testa. Låt det gå några dagar. Du kommer känna, om du praktiserar detta, att du inshallah har blivit en helt ny person. Okej? Sen säger han den fjärde punkten, och det är att ge företräde till Allahs kärlek framför det man själv tycker om och det man själv dras till och önskar. Hur svårt det här än må vara. Och det här är en jätteviktig punkt, den fjärde punkten. Det är att i det här livet önskar vi saker. Vi har ju en nefs, vi har en shahwa, vi har en hawa. Vi har olika begär, olika lyster. Vi vill göra olika saker. Men när man som muslim ska göra ett val, så måste man ju först kolla om den här saken är i enlighet med Allahs religion eller inte. Är den halal eller inte? Är det här någonting som Allah vill eller inte vill? Jag vill, men Allah vill inte. Okej? Okay? Men du vill synda. Du vill göra haram. Och det här är någonting som Allah inte vill. Då har du där bara ett val. Och det är att lägga dina känslor och önskningar, lustar åt sidan. Och välja vad Allah vill. Och det här är enklare sagt än gjort. För vi står inför sådana här val hundratals gånger om dagen. Och det är inte alltid vi kanske väljer rätt, eller hur? Men om du gör det, så kommer du att få smaka på sötman av iman. Och det har ju nämnts i en hadith att en person kommer inte att nå sann iman tills han gör sin hawa, sina lustar, låter dem följa vad profeten a.s. har kommit med. Yani, låt dem följa islam. Låt uppenbarelsen styra dig, och låt inte du vara den som ska försöka styra uppenbarelsen. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i den här ayah som vi alla känner till, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Och vad beträffar den som går över alla gränser, yani syndar, och ger företräde till det världsliga livet, vad är hans destination? فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Helvetet kommer att vara hans boning. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Men vad beträffar den som fruktar att stå framför sin Herre och förbjuder sig själv från det som hans lustar dras till, för innal jannata hiya al-ma'wa. Där kommer paradiset att vara hans destination. Ja? Yani den som bara, han har inga tyglar, han bara springer efter sina lustar. Han har inga gränser, det finns ingen röd linje för honom. Halal och haram, han bryr sig inte. Det viktigaste är, han ska vara som ett boskap. Bara göra det som tillfredsställer honom. Äta det han vill, när han vill. Ta pengarna som han vill, när han vill, som ett rovdjur. Och ha samlag och sex med vem han vill och när han vill. Alltså bara sådär, utan yani, begränsning. Funkar inte. De muslimer måste begränsas. Och alltid utgå ifrån vad är det Allah vill. Och lägga sina lustar åt sidan. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Ahzab? Att det inte är passande för en troende man eller kvinna att ha en annan åsikt när Allah och hans profet har beslutat någonting ifrån. Yani, vi har inte islam så här, du vet ibland man intervjuar folk, ja man har sagt det här, vad tycker du? Ja, de frågar dig, Allah har sagt så här. Hans profet Allah har sagt så här, vad tycker du? Kan du tycka någonting annat? Kan du tycka så här, jag tycker Allah har fel. Det är kufr. Det är otro. Du måste tycka någonting annat. Det jag tycker, det är papperskorgen. Om det här är det Allah säger, då är det det som är rätt. Förstår ni? Även om jag uppfostrar på någonting annat, jag har lärt mig någonting annat, det här är det som alltid är rätt. Och det finns en väldigt, väldigt stark äga i surat al-Nisa där Allah subhanahu wa ta'ala säger فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Nej, vi din Herre, de är inte sanna troende. حَتَّ يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Tills vad? Tills de gör dig, ja Mohammed, till en domare i deras tvister. Och sen ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Och när du har dömt så finner de ingen motsättning inombords i det du har dömt. Och de underkastar sig helt och hållet. Ja, det här är maratib, det här är nivåer. Om du har en tvist, en fråga, är det halal eller haram, borde jag göra, borde jag inte göra? Hallas. Låt oss föra det tillbaka till Koranen och Sunna. Det är det första. Sen kommer domen, bestämmelsen. Yani, det här är vad islam säger. Då ett, du får inte ha någon invändning. Du får inte ha någon invändning mot vad Allah och hans profet alaihissalam har bestämt. Och vad hans profet har bestämt är vad Allah har bestämt. Du får inte ha någon invändning mot det Allah har bestämt. Okej? Wa yusallimu taslima. Och inte bara det, du ska underkasta det. Du ska acceptera, du ska gilla det. Och du ska tycka att det här är det rätta beslutet. Även om du innan tyckte att du kanske ville något annat. Direkt du ska ändra dig så det här är det rätta. Det jag tyckte och trodde, det var det som fick. Förstår ni? Och när man gör så här, man kommer till den här nivån, så kommer man att få smaka på suttman av iman. Man kommer få smaka på suttman av iman om man ger hela tiden vad Allah vill företräda framför det man själv vill. Okej? Okay? Och det här som jag sa, det kräver mujahadatun nafs. På riktigt. Att du gör den stora jihad, du krigar med din själ, din nafs. Så som profeten alaihi salatu wasalam sa, att el mujahid, den sanna krigaren, är den som krigar i att göra el mujahidu majahada nafsahu fi ta'atillah. Och kan man säga att den sanna krigaren är den som krigar i att göra sin nafs underkastad vad Allah har bestämt. Den att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den sanna jihad som vi utkämpar varje dag. Den jihad mot shaitan, jihad att kunna lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är, som jag sa, enklare sagt än gjort, men man måste göra det. Och Allah har ju sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Att för dem som krigar och kämpar för våran sak, uppoffrar, för dem kommer vi att underlätta vägarna. Så Allah kommer att öppna vägarna för dem. Det är svårt första gången, det är lättare andra gången. Hallas, det är jätteenkelt till redig gången kanske. Förstår ni? Att det gäller att man, mashallah, kämpar och försöker att lära sig behärska sig i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala och lägga sin nafs åt sidan. Den femte orsaken till att få Allah subhanahu wa ta'ala kärlek, han säger, det är att reflektera och förstå sig på Allahs vackra namn och egenskaper. Och att fördjupa sig i den här kunskapen. Och han säger det här väldigt vackra och kända uttalandet: فَمَنْ عَرَفَ اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ أَحَبَّهُ لَا مَحَالَ. Att den som känner Allah med hans namn, egenskaper och handlande kommer att älska honom garanterat. Subhanallah. Yani, om du känner Allah subhanahu wa ta'ala med hans namn och egenskaper, och Allah subhanahu wa ta'ala har ju beskrivit sig själv i Koranen, yani, otroligt mycket. Yani, det finns 99 speciella unika namn. Varje namn går nästan att ha en hel föreläsning om. Vad det innebär, vad det tyder på, de vackra spår det sätter på skapelsen och så vidare. Känner man till Allahs namn, dess innebär, Allahs egenskaper, Allahs storhet, hans adama och hans af'al, vad han gör, vad han har gjort, hans lagstiftning, hans bestämmelse, hur han styr och ställer och så vidare. Allahs, du kommer att älska Allah garanterat. Och det här är, som de lärde också har beskrivit, den noblaste av kunskap. Den vackraste och finaste av kunskap är kunskapen om Allah. Eller hur? För inget är större än Allah, och därför är inte heller någon kunskap större än kunskapen om Allah. Ingen kunskap är mäktigare än kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför, kära syskon i islam, vill ni stärka er iman? Vill ni det? Gå tillbaka till ett tawhid. Studera tawhid. Och speciellt den här bab, al-asma wa sifat, Allahs namn och egenskaper, i enlighet med Ahl Sunnah wal Jamas metodik, med den korrekta förståelsen. För han säger här också, Ibn Qayyim, han säger att därför finner vi att al-Mu'attila och al-Jahmiya är qutta'u turuq. Yani de, vad han säger, han säger att de avvikande sekter när det kommer till Allahs namn och egenskaper, som al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Kullabiya, al-Asha'ira och så vidare, som förvränger Allahs namn och egenskaper, negerar dem och förvränger dem och säger att de inte har den korrekta betydelsen och så vidare, att de här människorna, de hindrar människorna, eller den här ideologin och trosuppfattningen hindrar människorna från den här kärleken. För en person som tror att inget av Allahs namn betyder det som det uppenbarligen betyder, att Allah inte hör, Allah inte ser, Allah inte talar, Allah inte kan ses, Allah inte har två händer, Allah stiger inte ner, så alla de här egenskaperna som Allah har beskrivit sig med, de finns inte, de betyder något helt annat. Ja, det var, hur ska han kunna bjuda kärlek till Allah? Ingenting betyder någonting. Vem är det han dyrkar? Allah har. Vad är egenskapen av dem? Allah har. Bara ett negerande, stort frågetecken. Det här är fel. Utan med den korrekta aqidan får du en korrekt kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför sa profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam att jag är den av er som känner Allah mest och fruktar honom mest. Jag är den som har mest kunskap om Allah och den som fruktar honom mest. Ju mer du känner din skapare, ju mer kommer du älska honom. Ju mer kommer du frukta honom och längta efter honom och förlita dig på honom och vända dig till honom. Förstår ni? Och ju svagare den här kunskapen är, ju svagare kommer de här aspekterna att bli. Så att känna Allah gör att man blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så därför, kära syskon, väldigt viktigt att lägga vikt på den här punkten, att studera Allahs vackra namn och egenskap. Den sjätte punkten är att mushahadat bir wa ihsanihi wa ala'ihi, att typ erkänna och tacka Allah subhanahu wa ta'ala för alla de gåvor och välgärningar han har givit dem. De yttre och de inre. De synliga och de osynliga. För det här gör att man blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Yani han säger här i Ibn Qayyim att man ska vara tacksam. Man ska inte bara vara en person som tar saker och ting för givet. Utan du ska tacka Allah för hans gåvor. Om ni försöker räkna allas gåvor kommer ni inte kunna räkna dem. Så många av oss kanske tar mycket för givet. Alltså, jag har mat på bordet, jag har tak över huvudet, jag har hälsa. Är det här saker vi ska ta för givet? Du har två ögon du kan se med. Du har två lungor du kan andas med. Du har en njure, du har en lever. De här sakerna tar vi för givet. Men wallahi, varenda liten detalj är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och en persons liv kan bli till ett helvete om bara en sak, en liten led i kroppen, hamnar snett, eller hur? Smärta resten av livet, kan inte röra dig, du kan inte njuta av livet. Eller hur? Du hamnar i en krigszon. Du lever utanför tryggheten. Du och dina barn. Du har inte mat på bordet. Du har inte hälsan. Tack Allah subhanahu wa ta'ala. Och tacka Allah för den absolut största gåvan, vilket är islam. Att han gjorde det till muslim, han gav dig iman. Det här är största gåvan du alltid ska vara tacksam till Allah för. Och ju mer du tackar Allah, ju mer tacksamhet du har i hjärtat över detta, ju närmare kommer du komma till Allah subhanahu wa ta'ala, och ju mer kommer Allah att öka dig. وَإِنْ تَأَذَّنَا رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Allah lovade att om ni är tacksamma så kommer jag att öka er. Så var alltid tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala prisar och älskar dem tacksam. Den sjunde orsaken som leder till att man blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Han säger vad huwa min ajabiha. Och det är den mäktigaste. Inkisar al-qalb bayna yadi Allah ta'ala bil-kulliyya. Och han säger att det här är någonting jag inte kan uttrycka. Yani att ödmjuka sitt hjärta inför Allah subhanahu wa ta'ala totalt. En total underkastelse och ödmjukan inför Allah subhanahu wa ta'ala. Inkisar al-qalb, yani att du bryter ner dig själv framför Allah subhanahu wa ta'ala. Du är nobody, du är ingen. Du har inte gjort någonting, du kan inte göra någonting. Du är ett totalt behov av Allah subhanahu wa ta'alas hjälp och förlåtelse. Du är utan räddning om Allah inte tar dig och räddar dig. Förstår du? Aldrig tro för mycket om sig själv. Tro för mer om sig själv. Eller tänka att du klarar det ett ögonblick. Utan surrender. Kapitulera till Allah subhanahu wa ta'ala. Vet att du är ingenting utan med Allahs hjälp. Så det här är jätteviktigt. Att när du visar det här, vilket är ditt sanna jag. Det är inte någon så här tillgjord. Så jag ska säga att ni ska göra till er. Det är verkligheten. Wallahi, du kan inte andas om Allah inte vill att du ska andas. Eller hur? Du kan inte göra någonting om Allah inte vill att du ska göra någonting. Så hur blir du älskad av Allah? Total underkastelse, ödmjukhet inför Allah subhanahu wa ta'ala. Den åttonde orsaken, han säger, det är att vara själv med Allah. Den tiden då Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner till den lägsta himlen. Åkalla honom, läsa hans tal och al-wukuf bil-qalb wa ta'addub bi-adab al-ubudiyya bayna yadayhi. Och att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med sitt hjärta inför Allah subhanahu wa ta'ala och sedan avsluta denna dyrkan med att be Allah om förlåtelse och göra tova. Så här nämner han en väldigt viktig punkt, den åttonde punkten. Och det är att man har lite egen tid med Allah. Vi har ju den gemensamma dyrkan, gå till moskén, fredagsbönen, tarawihbönen, den, vad säger man, kollektiva dyrkan. I många former. Men den enskilda dyrkan, och speciellt den här tiden, sista tredjedelen av natten. Vad sa profeten alaihi salatu wassalam i den autentiska hadithen? Att Allah tabaraka wa ta'ala stiger ner varje natt till den lägsta himlen av dunya. Då en tredjedel av natten är kvar. Och han säger, vem är det som åkallar mig så att jag kan besvara honom? Vem är det som frågar mig så att jag kan ge honom? Och vem är det som söker min förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Subhanallah. Vem? Jag är utan undantag. Tänk inte att jag är miskin och vem är Allah att lyssna på? Eller vem är jag att Allah ska lyssna på mig? Nej. Wallahi, Allah kommer vara stolt över dig om du går upp och ber på natten. Det behöver inte heller vara så här att du ska gå upp och du måste känna till exakt hur man gör Qiyam al-Layl och det ska vara 11 raka'a och du ska läsa de här specifika sura. Nej, khalas. Gå upp en timme, en halvtimme innan fajr och gör salat al-witr. Det där är Qiyam al-Layl. Det där är en del av nattbönen. Kanske en nerbantad del av nattbönen, men det är ändå nattbön. Är du med? Hellre det än ingenting alls. Be två extra raka. 3 plus 2, det är 5 raka. Kan du be 7? Har du inte tid att läsa långt? Läs korta sura. Gör långa sujud. Och i sujud, bismillah, du får göra vilken du adu vill. Och du har de här 3 löfterna. Att Allah kommer att besvara de som åkallar honom. Ge de som frågar honom. Och förlåta de som ber om förlåtelse. Subhanallah. Så den här tiden, den är speciell, den är unik. Och det är den här tiden där du får önska vad du vill. Ibland vi får det här meddelandet sista timmen på Jumma. Eller hur? Gör du avbröder. Varje natt, året runt. Inte bara Lailat al-Qadr. Inte sista timmen på Jumma. Varenda natt har du möjligheten att få exakt vad du vill. För dig själv, för din familj, för muslimska umma. Mashallah. Och den här tiden, dyrka Allah. Läs Koran. Gör dhikr. Gör salat. Och avsluta som Allah säger bönen. Med istighfar. Be Allah Azza wa Jalla om förlåtelse. Och inshallah du kommer att få dessa vackra belöningar och bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Den nionde orsaken som gör att man blir älskad av Allah Azza wa Jalla är mujalasatu al-muhibbina as-sadiqin. Att sitta med de som älskar Allah, de uppriktiga av hans tjänare, och att ta de goda frukter som kommer från dem, så som de plockar goda frukter från ett träd. Och att inte tala i deras sällskap om det inte finns en nytta, en övervägande nytta. Yani, den här nionde punkten, vad handlar den om? Den handlar om att umgås med bra människor, rättfärdiga människor, att vara i deras sällskap och att älska de rättfärdiga människorna. Att älska dem och att vara med. Att vara väldigt selektiv med vem man umgås med. Och är du med bra människor, religiösa människor, kommer du att bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten alaihi salatu wassalam sa ju att en mar ma'a man ahab. Personen kommer att vara med den han älskar. Kommer att vara när? Med den han älskar. Domedagen, precis. Precis, och därför så sa jag annars när han hörde denna hadith att jag älskar Allah. Jag älskar hans profet. Jag älskar Abu Bakr och Omar. Jag har inte gjort vad de har gjort, men jag hoppas att med min kärlek till dem kommer jag vara med dem. Subhanallah. Och Ibn Rajab nämner en väldigt vacker hadith när han talar om detta ämne. Han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa: det finns de av Allahs tjänare, unas. De är inte profeter och inte heller martyrer, men de kommer att avundas, eller de kommer, profeterna och martyrerna kommer att önska det som de har på grund av deras höga position hos Allah azza wa jall. Och då så säger sahaba: vilka är de med Rasulullah? Och då så säger han: hum qawmun tahabaw bi rawhillah. De är ett folk som älskade varandra för Allahs skull. Ala ghayri arham bainahum wala amwal. Och utan släktband mellan dem eller pengar som de söker för varandra. För wallahi, han säger vid Allah, deras ansikten kommer att vara ljus på domedagen. Och de kommer att vara på ljus. Och de kommer inte att vara rädda, de människorna är rädda. Och så läste han Allah azza wa jalls uttalande: ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Sannoliken ska det inte råda någon sorg eller rädsla över Allahs awliya. Mashallah. Väldigt, väldigt vacker hadith, subhanallah. Där belöningen är att de kommer att få vara, vissa hadither säger, på Allahs sida på domedagen. De här människorna. På höga pelare av ljus. Och vissa hadither, lu'lu. Det är pärlor av ljus. Bredvid Allah subhanahu wa ta'ala. Vilka är de? De som älskade varandra för Allahs skull. På grund av en iman. Inte på grund av släktband, nationalitet, nationalism eller världsliga vinster sinsemellan. Utan kallas. Endast för Allahs skull. Subhanallah. Finns ju också den vackra hadithen om mannen som skulle besöka sin broder i en annan stad. Och då skickade Allah subhanahu wa ta'ala en ängel i skepnaden av en människa för att testa honom. Och han stoppar honom på vägen och säger: vart är du på väg? Han säger: på väg till den här staden för att besöka min kompis. Och han frågar: varför? Han säger: för Allahs skull. Så han säger: men vadå? Finns det ingen världslig vinning eller någonting mellan er? Han säger: ingenting, bara för Allahs skull. Jag älskar honom för Allahs skull. Och då så säger den här ängeln att jag är ett sändebud från Allah till dig med informationen om att Allah älskar dig så som du älskar din broder. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i en hadith qudsi: wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Min kärlek är garanterad. Men den är bestämd, den är garanterad till de som älskar varandra för min skull. Walil lil mutajalisina fiyya. Och för de som sitter, samlas för min skull, är den också garanterad. Och för de som också spenderar för min skull, men de ger till varandra för min skull. Och de som besöker varandra för min skull. Och en annan hadith: och de som ger varandra råd för min skull. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala: wajabat mahabbati. Det här är starka ord. Eller hur? Om Allah säger att min kärlek är wajib, så den är garanterad till de som älskar varandra för min skull. Det här räcker det, ikhwan. Som en utmaning till vikten av att älska sina syskon för Allahs skull. Den här sammanhållningen, att vara bröder för Allahs skull. Och du kommer också att belönas med någonting annat. Du kommer att belönas med suttman av iman. Som hadithen säger. Det som har tre egenskaper kommer få smaka på suttman av iman. Det som älskar Allah och hans profet mer än allt. Det som älskar en person endast för Allahs skull. Och den som hatar att återfalla i kuffer efter att Allah räddat honom, lika mycket han skulle hata att kastas i en eld. Så här nämner profeten a.s.w. att du älskar Allah och hans profet mer än allt. Och det här går tillbaka till punkten vi nämnde innan, att du ger Allah företräde framför det du själv vill. Och att du låter dina lustar och begär följa det Allah vill att du ska följa. Och hans profet a.s.w. Och att du älskar personer, människor för Allahs skull. Inte på grund av nationalitet eller etnicitet eller att man kommer från samma område eller hit och dit. Nej, personen är bra muslim. Bismillah. Jag gillar personen för Allahs skull. Älskar personen för Allahs skull. Beroende på personens iman. Subhanallah. En ren odlad kärlek. Du har inga ekonomiska vinster eller några som helst. Yani andra vinningar hos den här personen. Det är bara för Allahs skull. Är han miljonär och bra, älskar man för allas skull. Förlorar han alla pengarna dagen efter, han är lika mycket kompis som han var dagen innan. Eller hur? Och han är ännu större behov av din hjälp, du hjälper honom. Eller hur? Det är inte så att han är miljonär, mashallah, du följer honom och sen han blir bankrutt och sen du slutar följa honom och inte träffa honom. Vad är det här för vänskap? Eller hur? Utan genuin, äkta vänskap. Som sahabas, brödraskap sinsemellan. Wa allafa baina qulubikum. Allah yani enade mellan deras hjärtan, subhanallah. Och det har ju också nämnts den väldigt vackra hadithen att al-arwahu junudun mujannada. Själarna är som arméer, som hadithen är alltid svår att översätta. Människornas själar är som arméer som går ihop. Eller som hör ihop. Okej? Okay? Eller som själar som känner igen varandra. مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اَتَلَفْ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اَخْتَلَفْ. Att själarna är gamla. De är skapta då Allah skapade Adam. Och vissa av själarna klickar med varandra och vissa klickar inte med varandra. Så är det bara. Och vilka är de själar som klickar med varandra? Det är de som är lika. Det är de som fruktar Allah, älskar Allah och de har den korrekta förståelsen av islam och så vidare. Deras själar klickar med varandra. Vilka de än är, ekonomiskt, kroppsligt, hur de ser ut, spelar ingen roll. De själarna klickar med varandra. Och det finns de själar som inte klickar med varandra. Alltså, spelar ingen roll om alla förutsättningar finns. Man bara klickar inte. Så är det bara. Subhanallah. Så att brödraskapet för Allahs skull är väldigt viktigt. Älska folk för Allahs skull är kanske någonting som vi inte riktigt ser den stora belöningen av. Och det fordrar ju också vad som nämndes i hadithen, att man också umgås för Allahs skull. Och att man också besöker varandra för Allahs skull. Man hjälper varandra för Allahs skull. Och man rådger varandra för Allahs skull. Alla de här sakerna, ja, det hänger ju ihop, eller hur? Det är det här du gör med en person du älskar. Du bojkottar inte personen. Du undviker ju inte personen. Du sviker ju inte personen om han är i behov, ekonomiskt behov eller rådgivning och så vidare. Du är alltid där för personen, eller hur? Och det här är någonting som jag tycker att vi måste bli bättre på. Vi måste vara självkritiska. Att vi idag kanske är lite självupptagna, vi är lite kalla. Vi hör inte av oss till varandra. Det finns folk, bröder, som klagar på att ingen ringer, ingen hör av sig. Ja visst, vi kan ju säga, men han kan ju också ringa. Eller hur? Hon kan ju också ringa. Men varför inte vara den bättre parten som ringer först? Eller hur? Jag har inte hört av den här personen på ett halvår. Hur mår han? Och speciellt vi som bor i storstan. Ni vet ibland. Wallah, ibland du glömmer bort folk. Är det inte så? Du ser personen, du har sett honom på flera år. Glöm bort den. Kär broder. Det har hänt oss alla säkert. Så folk blir upptagna med sin dunja. Folk blir svaga och hit och dit. Ja, det är bra. Wallah, folk uppskattar. Wallah, den här killen hörde av sig till mig. Ingen annan hörde av sig. Han hörde av sig. Eller hur? Någonstans måste vi börja. Vi kan inte gå i det här dåliga hjulet och säga, men ingen ringer, då ringer inte jag. Ingen hör av sig, jag hör inte av mig. Ingen bjuder mig, jag bjuder inte heller folk. Nej, Ha bjudningar, umgås, chillar, hitta på aktiviteter, hör av till varandra, se efter varandra, kolla efter varandras behov och så vidare. Det är någonting väldigt vackert och fint. Och det är bland de bästa formerna av dyrkan. Inget man ska underskatta. Utan det är bland det bästa vi kan göra. Så tänk på detta. Tayyib, den sista punkten som han nämner, den tionde punkten, som leder till Allahs kärlek, han säger, det är att distansera sig från allting som är, som distanserar ditt hjärta från Allah. Att stänga dörrarna till allting som distanserar dig från Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, synder till exempel. Synder för dig längre bort från Allah. Och dåliga gärningar, dåliga karaktärsdrag, dåliga egenskaper, att följa sina lustar och sina begär. Alla de här sakerna som tar dig bort från Allah, stäng dörren till dem. Och det här är ju vad man kallar för det förebyggande syftet. Eller hur? För att låt oss säga att du vill in i ett hus men dörren är helt låst. Det funkar inte. Eller hur? Utan dörren måste ju vara öppen. Så yani, din färd till Allah måste ju finnas där. Du kan inte gå från Allah subhanahu wa ta'ala och sen tro att du ska närma dig honom. Utan du måste ju vara på väg till Allah. Närma dig Allah subhanahu wa ta'ala. Och om det finns någonting som hindrar dig från att komma närmare till Allah, så måste ju den här saken tas bort. Som nämndes i versen Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Att de fick som ett hölje, mörker över hjärtat på grund av deras synder. Och vad sa profeten alaihissalam? Att en troendes hjärta är vittskinande. När han syndar får han svarta prickar på hjärtat. Lämnar han synden, gör han toba, suddas de bort. Och hjärtat blir vitt igen. Men fortsätter han att synda på synd, på synd, på synd, så blir det ett svart lager över hjärtat. Och det här är ran, det här är höljet, lagret av mörker över hjärtat. Som sen förblindar honom från att kunna skilja på rätt och fel. Kunna färdas till Allah subhanahu wa ta'ala, kunna frukta Allah azza wa jalla straff. Och så vidare. Så väldigt viktigt att man inte distanserar sig från Allah. Och idag finns det många yani faktorer som för oss längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Det kan vara stora haram som är väldigt enkelt att göra i den här tiden. Det uppmuntras till. Kan få bidrag för att göra det kanske. Förstår du? Yani, det är enkelt att göra stor haram. Och folk är till och med där och hejar på. Är det inte så? Ja? Du gör mindre synder, enklare än någonsin. Du bara öppnar mobilen och du har miljontals synder att göra. Är det inte så? Du kan spela gambling, du kan kolla på pornografi, du kan lyssna på musik. Du kan göra allt. Skit, eller hur? Så det gäller att man stänger de här dörrarna. Och det här, det för dig länge bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Som Ibn Qayyim talar om i Dawa, syndernas onda konsekvenser. Att du med synder distanseras från Allah, distanseras från bra människor. Du känner dig inte hemma. Du känner dig för dålig att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket gör att du bara gör mindre och mindre och mindre. Och du går satans fotsteg bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska inte underskatta synder. Förstår ni? De är allvarliga och har förödande konsekvenser. Utan direkt om du syndar, vilket vi gör, jag tog. Om du märker att någonting är destruktivt, kallas, stäng den, ta bort den, blocka den, ta bort den här grejen. Det är inte bra för mig. Kallas, ska inte göra det. Det är inte bra för min imam. Man måste ha det här preventiva. Det här förebyggande är faktiskt jätteviktigt som många underskattar. Man kastar sig i skiten så säger de hjälp mig, jag är på drunkna. Nej. Undvik att hamna där från första början. För att det kan vara väldigt svårt att fixa till saker. Det är inte så. Allah subhanahu. Så mashallah. 10 stycken väldigt vackra egenskaper som för oss närmare till Allah. Ska vi nämna dem bara kort vilka de var? Den första var att läsa Koranen. Reflektera över dess innebörd. Det andra var att närma sig Allah med obligatoriska och frivilliga gärningar. Den tredje, att ständigt göra dikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Den fjärde, att ge företräde till vad Allah vill och det Allah älskar framför det man själv vill och det man själv älskar. Den femte, att lära sig om Allahs namn och egenskaper och reflektera över dem. Den sjätte, att uppskatta och vara tacksam över Allahs gåvor som vi har fått. Och den sjunde, att ödmjuka sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och den åttonde, att vara ensam i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala sista delen av natten. Det nionde, att älska fromma människor och att umgås med dem och sitta med dem. Och det tionde, att då undvika allting som distanserar dig från Allah subhanahu wa ta'ala. Mycket vackra råd att ta åt sig. Och han säger sen i Al-Qayyim att det här är då de 10 råden som leder dig till Allah subhanahu wa ta'alas kärlek. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från de som är älskade av Allah och älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Och älskar det som Allah älskar och hatar det som Allah azza wa jalla hatar. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Och om någon har någon fråga. Idris var först. Ja.
Finns det något straff att man lyssnar på
musik? Brodern sa, finns det något specifikt straff för att lyssna på musik? Det har inte nämnts vad jag känner till. Eller det kan vara olika beroende på vem som lyssnar på musik. Förstår du? Alla kanske inte får samma straff. Det som har nämnts autentiskt från Abdullah ibn Mas'ud och vissa andra av de tidigare lärda är att musik gror hyckleri i hjärtat så som vatten får växter att växa. Yani, musik leder till ett sjukt hjärta. Det är ett garanterat straff du får. Att om du, alltså, inte att du lyssnar på någonting i så här gymmet eller i affären, utan du självmant väljer att lyssna på musik i bilen eller vad det nu är. Det här kommer att ha en negativ effekt på hjärtat. Det kommer att göra ditt hjärta hårdare, sjukare, försvaga din tro. Och du kommer, som Allah har nämnt, du kommer glömma Allah subhanahu wa ta'ala. För det är Satans instrument för att få människan bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är musik faktiskt förknippat med synd. Ja, du finner ju att det är inte så religiösa människor som sysslar med musik. Det är ofta syndaktiga människor. Vad är det som ligger bakom de här gangsterkulturen? Vad är det som är liksom, vad säger man, elden i brasan? Vad är det för någonting? Det är musiken, eller hur? Är det inte det? Det är det. Samma sak med allting annat. Reggae, hiphop, R&B och bla. Det leder till en synde. Förstår du? Så man kan förneka det och kalla det för konst eller vad, kultur. Men man kan ljuga mycket för sig själv. Men det ska man inte göra. Man ska vara ärlig och säga som det är. Och vi vet i islam att det inte är tillåtet. Det är inte tillåtet enligt Koranen, enligt Sunna, enligt Sahaba, enligt de 4 lagskolorna, enligt konsensus. Så får man inte lyssna på musik. Det är farligt, det är inte bra. Och sen finns det specifika straff som kommer drabba folk innan domedagen, som nämns i Bukhari. Som kommer att samlas vid ett berg. De kommer att ha sin konsert och sångerskor. De kommer att tillåta zina och alkohol. Och kommer att typ stöta bort tiggare. Allah kommer att förvandla dem till apor och grisar. Och kommer låta berg falla över dem. Ja, det här är ett tecken som fortfarande inte har hänt, men det kommer hända innan domedagen. Så att det finns också specifika straff som kommer drabba folk som sysslar med musik.
Kan man göra dikr bestämt antal gånger under en dag?
Nej, mycket bra fråga. Kan man göra dikr ett bestämt antal gånger under dagen? Du vet, i islam det finns ett koncept som heter bidah, innovation. Okej? Och bid'ah, det kan vara tid, det kan vara plats, det kan vara antal, det kan vara utförande. Alltså vissa saker kan bli bid'ah. Som till exempel att jag sa, att säga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Det är den bästa dikken. Men om du bestämmer att 9 på morgonen så ska jag säga de här 75 gånger. Varje dag. Det blir en bid'ah. Vad har du fått därifrån? Förstår du? Hadithen är generell. Gör den här dikken när du vill, hur mycket du vill. Om det har nämnts ett antal, den som säger subhana rabbi al-alim, subhana rabbi wa bihamdi 100 gånger. Det har nämnts 100. Bismillah, det säger 100. Eller efter bönen, 33 subhanallah och så vidare. Det har nämnts ett specifikt antal. Då kan du inte ändra på det antalet, förstår du? Du kan inte heller ta en generell dikr och alltid göra det. Förstår du? Men om du en dag vill säga astaghfirullah 100 gånger, inshallah, det funkar. Men att alltid göra det, du ska ha så här radband, du ska ha den här man trycker på och räknar. Du sa, varje dag ska jag säga så här mycket. Det behövs inte. Och en väldigt fin sak med dikr, det är att om du inte räknar, betyder det att det inte skrivs ner? Nej, det skrivs ner av änglarna. Allah räknar. Förstår du? Alltså, behöver inte räkna. Allah räknar åt dig. Förstår ni? Så att det, man behöver inte räkna. Om du inte har nämnt att du ska räkna. Okej? Okay? Det är bättre att bara göra generellt hur mycket dikter som helst. Okej? Okay? Vem var det som riktade upp handen? Tjärna, tror jag.
En följdfråga. Blir det inte så att de tidigare också hade en wird som de hade av dikter som de sa varje dag? Blir det inte en bid'a när du anser att det är, att det finns en dygd i det här som du gör? I antalet, i tiden,
precis,
på platsen. Men om det inte finns, alltså, en tro att det finns en dygd kopplat till det här, är det inte då okej att göra, alltså, ett antal bestämma? Om jag ska göra 300, jag ska göra 700 och så vidare.
Jag vet, man ska inte begränsa vad som inte har begränsats. Och alltid göra det. Det är det som är problemet, att du alltid gör det varje dag. Gör det en dag, det är lugnt. Men att du alltid gör det på en speciell tid. Och när du säger att de tidigare lärde hade en wird, det är oftast en wird, alltså en bestämd vikr, som går tillbaka till Koranen och Sunna. Till exempel Ibn Taymiyyah hade en wird efter Fajr. Det är Al-Qara Sabah al-Masa, som han säger då. Förstår du? Och det finns ju väldigt mycket man kan säga. Sen kanske han gjorde generell vikr och så vidare. Allah. Men det blir ju fel. Allah. Man ska inte begränsa någonting som inte är begränsat. Det är det jag vet i alla fall. Allah. Du har hört annorlunda, eller? Att så länge man inte tror att det finns en belöning.
Exakt. Om det finns, alltså, om inte du tror att det finns en dygd kopplat till det här, då är det precis som salat. Salat är ju frivilligt. Precis hur mycket du vill på dagen. Du ber till exakt hur du vill.
Jo, men det blir också så här. Okej, du ber 12 rakat sunna efter duhur varje dag.
Och du
tror inte att det finns någon belöning. Allah, det blir också så här, men vad har du fått det ifrån? Allah, det blir som ilzam, du så att tvingar dig själv nästan att göra det, förstår du?
Alltså, man behöver kanske inte haka upp sig på det, måste vara ett visst antal, men att du gör ett visst antal, för att du kanske vill bygga på din relation, du vill ha en viss, vad ska man säga, will, som du kanske börjar med för att öka, och att du har en, vad ska man säga, en...
Jag förstår din fråga. Allah, och jag vet i alla fall, man ska inte begränsa sig. Och du kan kolla i Imam Shatis bok eller Ibtisam, han pratar om det här med olika former av ibadah på det här sättet. Just det här med bidah med tid, plats och antal och mängd och så vidare. Och lära. Men vi kan kolla upp frågan. Omar.
Får man belöning om att göra dhikr, oavsett om man inte tänker efter mycket vad man säger, eller man reflekterar inte, man bara gör, man säger bara. Om man belöning av att bara säga det utan att tänka så mycket eller reflektera så mycket över det man säger.
Jättebra fråga. Dicker, belönas man för dicker om man inte har ett närvarande hjärta? Att det är mest dicker med tunga. Det här talar också Ibn Qayyim om i den här Wabil al-Sayyib-boken som vi nämnde. Det finns inspelat. Och han talar där om att den bästa dicker är den där man reflekterar hjärtat till närvarande och man också säger det med tunga. Det är den bästa dicker. Förstår du? Och den lägsta dikken är att bara repetera någonting utan att tänka på vad man säger. Förstår du? Det finns en belöning, men belöningen är större. Nu tänker jag så här, Allahu Akbar. Men Allah är större än allt. Förstår du? Subhanallah. Allah är upphöjd över alla brister. Du tänker så där samtidigt när du förstår vad ordet betyder. Det har ju självklart en större inverkan på människan. Är du med? La ilaha illallah. Tauhid, ingen har rätt att dyrka sig utom Allah. Det är bättre än att bara säga ordet utan att tänka på vad det betyder, förstår du? Men generellt det finns belöning i allt, men största belöningen är ju om hjärtat är närvarande. Allah. Ammo.
Jag har läst en sahaba, Usman bin Sabi, han gjorde inte en sujud. Men
har jag
kusht
al-Jannah. Är det han? Är det han? Är det han?
Är det
han? Är det han? Qutil fi ma'araka?
Nej.
Han frågar om, jag vet inte om det är samma sahabi. Är det han eller som dog på slagfältet? Det fanns en sahabi i alla fall. Profeten sa som han sa att han går in i Jannah och han inte bett en enda bön. Men det var för att han blev muslim på slagfältet. Han stred och dog som martyr direkt efter. Han kanske var muslim, jag vet inte, några minuter eller någon timme max. Och han, det kom inte till inom bön, så han dog. Och fick den högsta belöningen. Förstår ni? Men det är inte så här att han gjorde inte salat. Hade det kommit salat hade han bett. Förstår ni? Men mashallah, han fick den högsta belöningen utan att göra någon god gärning utöver det han då gjorde på slagfältet. Om personen som är troende ber någon annan att gå kurrar, personen kafir då? Ja. Det är bra, som vi pratade om tidigare, att formulera sin fråga bra. Men där förstod jag inte alls. Kan man implementera hadithen av att läsa Qul huwa ahad själv? Ja, det kan man. Kan man läsa den i sin qiyam al-layl? Ja, det kan man om man vill. Men det är bra att variera också i qiyam al-layl. Och ju mer Koran man läser, ju bättre är det. Som hadithen nämnde i Sahih Muslim. Att ju mer Koran du läser i nattbönen, ju bättre är det. Och Qul huwa ahad är ju bland de kortaste formerna av surah. Vilka specifika dikr älskar Allah mest? Som jag sa, hadithen är klar och tydlig. De mest älskade orden till Allah är de här fyra orden. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Okej? Hadithen är klar och tydlig. Att det är de bästa, mest älskade orden till Allah. Och de här fyra orden som han sa i hadithen är också från Koranen. De är också från Koranen, de här fyra orden. Det finns vissa böneappar som brukar ge notiser när Qiyam Leil har gått in. Innebär det att Isha har gått ut? Eller har man på sig till Fajr? Alltså frågan är egentligen, när går tiden för Isha slut? Och där finns det lite olika åsikter, men det bästa är att alltid be Isha innan halva natten. I en sahih hadith så sa profeten al-Islam wa waqt al-isha ila nisf al-layl al-awsat. Och tiden för isha är till halva natten. Halva natten, du räknar från maghrib till fajr. Vi har det på muslimappen, man kan ju se det halva natten. Det är den tiden man ska be isha innan. Men frågan är, får man be isha efter? Och jag vet att vissa av de fyra madhahib säger att man får. De säger att det är waqt daruri. Det är som en undantagstid. För att i en annan hadith så sa profeten alaihi wasallam att försumma bönen är att skjuta upp den tills nästa bön har kommit in. Okej? Okay? Att försumma bönen är att skjuta upp den tills nästa bön har kommit in. Det vill säga fajr. Att försumma isha är att skjuta upp den tills fajr har kommit in. Och då säger de att hadithen då att isha är till halva natten, det är som hadithen att asr är till solen gulnar. Det betyder inte att asr är ogiltig efter den tiden har gått in. För att efter den tiden är det en undantagstid. Alltså du ska inte skjuta upp asr tills 10 minuter, 20 minuter innan maghrib. Du ska inte göra det, men om du måste. Låt oss säga att din lektion slutar 20 minuter innan maghrib. Alltså då ursäktar du igen, förstår du? Du står och väntar på att göra wudu tills det bara är kvart kvar på asr. Alltså, du ursäktar dig. Men med flit ska man inte skjuta upp den så länge. Och samma sak med isha. Man ska inte medvetet skjuta upp den tills efter halva natten. Med flit, utan en giltig orsak. Men till exempel, ja, din resa slutar. Du kan inte göra wudu. Du kan inte be. Du sitter på en buss. När bussen stannar ett på natten, då kan du be ståendes, du kan göra wudu och så vidare. Alltså, då kan du be efter halva natten. Du har en legitim orsak. Men inte att du ska kolla på så här FIFA eller spela PlayStation. Och, förstår du? Det är inte en legitim orsak till att be isha efter halva natten. Det är cool här. Idris.
Jag tänkte fråga dig. Är halal att onanera?
Oj. Ja, du. Grunden är att man inte ska göra det. Grunden är att som vissa av sahaba sa, man gör det bara om man fruktar zina. Det är bättre än zina. Det är bättre än zina. Eller som vissa lärare som Imam Ahmed sa, man fruktar en skada. att mannen måste få ut sin vätska, annars han får smärta i sina privata delar, då är det tillåtet att onanera. Så i alla fall det finns vissa undantag, men grunden är att man ska gifta sig och ha normala sexuella relationer med sin partner.
Jag tänkte på den här ayan i Surat
al-Baqara. Jag vet. Och även där det finns lite olika tolkning på de här verserna och de här haditherna. Om man skulle försova sig enstaka gånger till en bön får man ej synd så länge det inte är en vana. Så länge man försöker gå upp och be och man gör det man ska göra för att gå upp och be, så får man ingen synd på sig. Men att man går och sover för sent, man går och lägger sig någon timme innan fajr, man ställer inte larmet, eller man ställer larmet jättedåligt, jättelågt, så att man ibland vet larmet är så lågt att du inte ens märker av det. Du har ingen sån här snooze, du har inte två larm. Sätt 2-3 larm och du har svårt att sova. Sätt 2-3 larm, 4 larm. Lägg mobilen under sina rummet. Gör så här kaoslarm. Det finns något larm, det stängs bara av om du går till toaletten och spolar vatten. Ja, kämpa och försök be. Sen om du skulle försova dig, du är ursäktad. Och Allah kommer inshallah hjälpa dig att gå upp och be om du verkligen vill. Chavez, sista frågan.
Så jag tänkte fråga dig det här med att till exempel om man läser Koranen, vi ser 5 sidor varje dag. Det är bidda, eller?
Nej.
Men vad är beviset för att man får läsa 5 sidor varje dag? Jag tänker att det är generellt man får läsa Koran, och sen vi ser om jag inte avser att det är någonting så här sunna att läsa 5 sidor.